I predikan idag så skulle jag vilja utgå ifrån två stycken protesttexter som vi har i Bibeln. Första vi ska gå till, den har genom historien betraktats som en mycket farlig text. Faktiskt så farlig att flera regimer genom historien har förbjudit sitt folk att citera den här offentligt. Men vi lever ju i ett fritt land med yttrandefrihet och sådär. Så vi kan ju läsa den här utan att frukta. Och då undrar du vad det här kan vara för text som har upprört världsledare genom historien. Jo, vi ska läsa ifrån Marias lovsång i Lukas evangeliet kapitel 1. Den här sången som hon sjunger som en respons på det budskap som hon har fått och den kallelse som hon har fått att hon ska föda Guds son in i den här världen. Hon är på besök hos sin släkting Elisabet och de har samtalat lite och då brister Maria ut i den här lovsången. Lukas kapitel 1 och vers 46-55. Då sa Maria: min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Den här söndagen efter Marie bebådelsedag som var i fredags men som också är idag på sätt och vis. Så här dubbel helgdag. Den här söndagen så är det många kyrkor världen över som läser den här texten och andra texter som relaterar till Maria, Jesu mor. Och ibland när vi pratar om Maria, när vi porträtterar Maria, så tror jag att vi gör det kanske med som en ganska stillsam och försynt tonåring som liksom bara passivt tar emot den här kallelsen som Gud har för henne. Men jag tycker när vi läser Marias lovsång att det är en annan bild som träder fram av Maria. Jag tänker att det här låter som en ganska stark och driven tjej som talar modiga och profetiska ord till världen och som får världens mäktiga män, inte minst, att darra. När den brittiska missionären Henry Martin kom till Indien i april 1806 med uppdraget att vara kaplan för British East India Company, de här arbetarna som fanns där, så fick han veta att det var förbjudet att i den tiden i Indien läsa ifrån Marias lovsång på kvällsgudstjänsten, vilket annars var vanligt i hans anglikanska tradition, att man läste den här sången varje kväll. För tänk om någon av indierna skulle höra de här orden om att Gud störtar härskare från sina troner och liksom höra de orden och ta det som ett bokstavligt löfte. Marias lovsång användes också som en protestsång i 1970-talets Argentina i det som kallas för, jag tror, the dirty war, säger man på engelska, smutsiga kriget. Militärdiktaturen där i Argentina gjorde det förbjudet att liksom öppet offentligt använda den här sången, för det blev en protestsång mot det orättfärdiga som hände. Samma sak hände ett tiotal år senare i Guatemala i Centralamerika. Också där blev den här texten förbjuden. Så vad är det Maria säger här? Man skulle kunna säga att hon upprepar bara det som judarna har bekänt liksom i alla tider. Att de tillber en gud som, eller vi tillber en gud som hör de fattigas rop. Som upphöjer de som är små i den här världen. Och som skapar liv där allt hopp är ute. Att Gud är sån hade ju judarna själva fått uppleva gång på gång. När vi läser Gamla testamentet så ser vi det. Det var ju inte på grund av att folket var liksom rika eller mäktiga som Gud hade tagit sig an dem, utan tvärtom. Så Gud hade tagit det som ingenting var och gjort det, skapat ett folk ur det som ingenting var. Och Herren hade gång på gång visat dem att han vände sin blick till de små, till de obetydliga, till de som ingen räknar med. Och det där tänker jag att vi tycker, det där är ju det vackra. Det är ett vackert budskap. Men så kan man ju fråga sig om det är sant. Om vi ser på hur världen ser ut idag så kan man ibland ändå känna, men är det så här? Stämmer den verklighet som Maria målar upp med hur det verkligen är? När vi tittar oss omkring, jag kan känna, men det är svårt att säga det här, att Gud mättar de hungriga med sina gåvor, eller att de rika skickas tomhänta bort. Tycks väl snarare vara precis tvärtom, om vi ska vara ärliga. Den kakbit av tillgångar som liksom kontrolleras av världens rikaste, den blir större och större, den kakbiten. Och vad ska vi säga om de mäktiga och de som har övermodiga planer? Alltså med den pågående invasionen av Ukraina, så i alla fall för mig, det blir omöjligt att läsa de där orden utan att tänka på president Putin. En man, mäktig man med övermodiga planer. Men han är ju långt ifrån den enda genom historien som man skulle kunna beskriva på det sättet. Men just nu, det är svårt att säga det här, att Gud störtar härskare från sina troner. Så vad betyder de här orden i en tid när allt tycks vara på ett annat sätt, när allt runt omkring oss talar om en annan verklighet? Här skulle jag vilja ta ett språng då till en annan protestskrift i Bibeln, nämligen Uppenbarelseboken. För i den här sista boken som vi har i Bibeln så målar ju författaren Johannes upp den här uppenbarelsen då som han har fått från Gud, som Gud har visat honom. Han sitter där fängslad på ön Patmos, och han gör det för att hans bekännelse till Jesus uppfattas som ett hot av den romerska statsmakten, den här totalitära regimen som det var. Och Johannes är långt ifrån den enda under den här tiden. Vi är någonstans i slutet av det första århundradet. Han är långt ifrån den enda i den tiden som får lida för sin tro. Många har blivit förföljda, fängslade, för att de har predikat om det här nya riket som Jesus har kommit med. Och många har till och med fått sätta livet till, blivit martyrer, för att de har bekänt att Jesus är Herre över hela världen. Och en av de här sakerna som Johannes får se i den här uppenbarelsen, det är just de här martyrerna. och han får höra deras rop efter rättvisa. Hur de ropar till Gud. Och då står det så här i Uppenbarelseboken 6, vers 9 och framåt. Och då såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst, hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Så de där orden, hur länge Gud, varför dröjer du? Varför gör du ingenting åt ondskan? Hur kan du låta det här orättfärdiga pågå? Det är ju orden från de här martyrerna. Är det inte om dig man säger att du mättar de hungriga och ser till de förtryckta? Hade du inte lovat att störta härskarna från deras troner? Uppenbarelseboken är ju, om du har läst den så har du upptäckt att den är lite svår att läsa. Och den är det bland annat för att vi ibland har... Man kan bli lätt förvirrad över i vilken tid vi är. Sådär. Är det här något som har hänt? Är det något som händer nu? Eller är det något som ska hända? Och utan att liksom fördjupa tolkningen av Uppenbarelseboken så mycket så skulle jag vilja föreslå att ofta är det allt på en gång. Ofta är det allt på en gång. Alltså att det här handlar om någonting som har hänt och som händer nu och som ska komma. Martyrernas rop på rättvisa till exempel, det ekar både i historien och i vår nutid. Hur många människor ropar inte just de där orden idag? Var är du Gud? Varför griper du inte in och skipar rättvisa? Hur många ställer sig inte den frågan just nu i Mariupol, i Charkiv, i hela Ukraina och på många andra platser på jorden? Hur länge Gud? När kommer rättvisans dom? I Uppenbarelseboken 6 så fortsätter beskrivningen så här. Och åt var och en gavs en vit klädnad och de blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. Herren klär martyrerna i vita kläder som ett tecken på att de är inte bortglömda av Gud. Gud har sett dem. Och den nöd de känner, det är inte ett straff från Gud. Det är snarast tvärtom på något sätt. Men de blir också tillsagda då att vara stilla ännu en liten tid tills martyrerna nått sitt fulla antal. Det där är ju svåra ord att läsa och ta till sig. Men budskapet är till martyrerna att lita på att Gud har historien i sin hand. Han blundar inte för det onda som sker. Och det är inte för att Gud sover som hans rättvisa dröjer. Exakt hur Guds tider och stunder fungerar, det är svårt för oss att förstå. Men budskapet till de som nu lider oförtjänt, det är att Gud har koll på allt som sker. Och när tiden är inne, då kommer rättvisa att skipas. Vart är då Gud under den tid som pågår fram till att Gud ställer allt till rätta? Alltså, finns det någonting mer att söka tröst i än att bara liksom invänta den kommande domen? Ja, det finns det. Det finns en viktig sak till som jag vill läsa. Det finns säkert mycket, men det här vill jag nämna ifrån Uppenbarelseboken innan vi lämnar den. I Uppenbarelseboken kapitel 5, alltså ett kapitel tidigare, så har vi fått se Johannes brista ut i gråt därför att det inte finns någon. Han ser ingen som är värdig att öppna bokrullen. Och i den här berättelsen så är det liktydigt med att det finns ingen som kan liksom föra historien i mål och liksom fullborda det som Gud ska göra. Det finns ingen som kan öppna bokrullen. Men då kommer en av de äldste och jag ser framför mig att han liksom knackar Johannes på axeln lite. Tröstar Johannes och säger att det finns en som kan öppna bokrullen. Det finns en som har segrat. Lejonet av Juda, skottet från Davids rot. Och vi förstår att det här är ju en protestskrift. Man skriver i hemlighetsfulla termer. Men det här, vi som har läst lite i Bibeln förstår, det här handlar om Jesus. Och när Johannes då vänder sig om för att se det här mäktiga lejonet av Juda, så får han ju inte se, ni hör hur jag snubblar på orden, han får inte se det där lejonet, utan han ser istället ett slaktat lamm. Och kort därefter så kommer de här orden: och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen, och varelserna och de äldste, deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och därefter så i hela uppenbarelseboken så är det främsta namnet på Jesus, det är lammet som blev slaktat. Vad betyder det där då? Jo, det betyder Jesus sitter på tronen. Han har verkligen segrat. Och han har verkligen historien i sin hand. Men Gud styr inte den här världen från en avlägsen plats på distans. Utan Gud styr den här världen genom lammet som har klivit in i vår historia för att dela vårt lidande. För att bära vårt lidande. Jesus regerar verkligen i den här världen, men han gör det inte liksom uppifrån som en totalitär makt, utan han gör det underifrån i svaghet som korsfäst. Och när vi därför frågar oss sådär, var är Gud när människor lider i Ukraina, så är det kristna svaret alltid att Gud är hos dem som lider. Han har visat sitt ansikte för oss som en lidande tjänare, ett lamm som blev slaktat. Gud känner med de sårade för att hans egen kropp är märkt av sår. Det är därför det liksom framhålls så. Det är det slaktade lammet som sitter på tronen. När Maria får veta att hon ska säga smuggla in Gud i den här världen, då sjunger hon den här profetiska sången om den Gud som hon känner. Att hon som inte var något särskilt i den här världen ändå får den här kallelsen av Gud. Ja, det bekräftar bara ännu en gång att Gud visar sin makt på ett annorlunda sätt. Men där finns också en profetisk varning till den här världens härskare med övermodiga planer. Det kommer en dag när rättvisa ska skipas. Och när den som vränger rätten för människor ska stå till svars för sina handlingar och stå till svars inför Gud. Där finns den profetiska varningen. Marias lovsång beskriver kanske inte vad vi ser runt omkring oss just nu. Men precis som uppenbarelseboken och Bibeln som helhet så vill Marias lovsång visa oss en verklighet som redan har börjat spira och som en dag ska fullbordas. Att Gud ska ställa allting till rätta. Och till dess så finns han närvarande i sin värld och särskilt hos dem som nu lider. Och under den tid som nu är så blir, vad är vår uppgift då? Jag tänker att vår uppgift är att vittna om denna verklighet, den verklighet som ännu inte syns, som ännu inte är det som rapporteras, men som ännu är sanningen om den här världen, sanningen om vem som sitter på tronen och sanningen om hur det ska gå. Och det gör vi genom att be om Guds förbarmande över dem som nu lider, att stå liksom tillsammans med människor som nu lider. Vi gör det genom att tala profetiskt till makten, som Maria, att det finns en högre makt som du ska få stå till svars för en gång. Och vi gör det genom att vara ett tecken på en Gud som inte är på distans, utan som är närvarande i den här världens sårighet. Amen. Ska vi be. Herre Jesus, tack för att vi den här dagen får påminna oss om en verklighet som är så sann även när vi inte ser den. Herre, att du sitter på tronen. Att du, Jesus, som är det slaktade lammet, du regerar verkligen över den här världen, men på ett annat sätt än vad vi kanske förväntar oss av makt. Herre, du har uppenbarat en kärlekens makt som är långt utöver våra tankar, Herre. Herre, tack för att vi får läsa den här dagen också, hur du finns hos dem som lider. Hur du visar, hur du liksom klär människor i vita kläder som en påminnelse om att de inte är bortglömda av dig. De är sedda av dig. Och att du har historien, du har tiden i din hand. Herre, vi ber om ditt förbarmande över människor som den här dagen lider och frågar sig vart du är någonstans. Herre, vi ber om ditt förbarmande att du skulle göra din närvaro tydlig för människor. Visa att du finns hos dem, Herre. Du har inte vänt ditt ansikte bort, utan du har vänt ditt ansikte till den som ropar efter dig. Herre, vi vill också be om en förändring. Vi vill be för de makthavare som just nu nyttjar sin makt för onda syften. Herre, vi vill be om omvändelse. Vi vill be om att du griper in och förändrar hjärtan. Vi vill be att du bryter in hos president Putin och andra av samma slag som just nu nyttjar sin makt för onda syften. Herre, kom, gör ditt verk, Herre. Gör det som vi kanske har svårt att tro på, men som du ändå är mäktig att göra. Och Herre, vi vill be för oss själva att vi kan få vara trogna vittnen om en annan verklighet, om en verklighet där vapnen inte är den yttersta makten, utan den yttersta makten finns någon annanstans. Herre, gör oss till trogna vittnen för ditt rike, Herre, för din framtid. Hjälp oss på olika sätt, visa oss på olika sätt där vi kan få peka på dig och vittna om dig i den här världen, Herre. Tack för din omsorg om oss alla. I Jesu namn. Amen.